en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
God morgon och välkomna till dagens avsnitt utav Hockeymorgon. Det är fredag, det är sol och det är fortsatt slutspelstider. Vi säger välkommen till dig Robin igen. Det blir ju en match 6 mellan Mora och Djurgården ikväll. Mora vann ju med 1-6 på Hovet i onsdags. Vad talar för att de upprepar det i Mora ikväll?
Att de i grunden har varit det bättre laget över fem matcher tycker jag. Djurgården ska nog skatta sig lyckliga som leder det här med 3-2 i matcher, för Mora har uppträtt betydligt mer strukturerat, mer välorganiserat, bättre special teams. Det är ganska mycket som talar för att Mora ska kunna vinna åtminstone en match till och ta det här till en sjunde avgörande tycker jag.
Kommer bli väldigt spännande att följa, och jag vill även hälsa välkommen till dig, Charlie Andersson Lidberg, debutant i studion idag men inte debutant annars, för du jobbar ju på redaktionen här på Hockeymorgon.
Stämmer bra.
Ja, du var också på Hovet i onsdags och kollade på matchen när Mora slog Djurgården i match 5. Varför tycker du att Mora var så mycket bättre än Djurgården då?
Ja, men lite det som Robin inne på. Special teams var väldigt avgörande. Jag tycker att de får momentum vid bra lägen och dessutom har de ledande spelare som levererar, vilket jag inte tycker att Djurgården har. Så att, det var helt rättvist att Mora vann. Helt klart.
Ja, spännande. Och Robin, vad tycker du att Djurgården behöver rätta till för att kunna studsa tillbaka till matchen ikväll?
Ja, men först och främst är det bara en kedja som verkligen fungerar, och den är den som leds av de två yngsta spelarna i laget, alltså Linus Eriksson och Viktor Eklund. Det funkar inte att de ledande spelarna i Djurgården inte är bäst i laget. Linus Klasen måste kliva fram, Marcus Kryger måste kliva fram. Det funkar inte när Moras ledande spelare Jetman och Måns Karlsson och Brandsteg Nygård verkligen leder laget på andra sidan. Där har Djurgården mycket mer sparkapital.
Mm. Och Mats Sundin var ju faktiskt på plats på Hovet i onsdags, fick en del tv-tid, och han berömde ju faktiskt Djurgårdens juniorer, och det pratades även där i sändning om att det var för lite speltid för dem. Vad säger du Charlie om Djurgårdens juniorer och hur imponerade du av dem?
Nej, men jag tycker att det är lite intressant det här. Jag vet att du har varit inne på det här Robin, att det är juniorerna som kommer in och till exempel fixar en utvisning åt Djurgården, men sen så blir de förpassade till bänken och inkommer kanske det långsammaste powerplayet i hela det svenska slutspelet. Så man är lite förvånad över det, men jag tycker att en sån som Viktor Eklund är ju kul att se på. Alltså han är farsan upp i dagen, gillar att retas och dessutom en skicklig hockeyspelare med pucken.
Och du har ju varit inne på det då, men länge, att de kanske ska matchas hårdare, att man liksom behöver våga göra det. Är det rätt läge tycker du nu när man leder med 3-2 i matcher och ska liksom försöka stänga det i Mora ikväll?
Alltså grejen är, man skruvar ju upp deras speltid senast till så här 13 minuter ungefär, vilket det kan jag köpa att de har, absolut. I 5-5, det kanske inte är... Det kanske inte är där de ska ha så mycket mer speltid, men däremot tror jag många Djurgårdssupportrar skriker efter att de vill se någonting nytt i powerplay. Och där kanske någon av dem skulle kunna ta sig in, för att nu har Honken haft ett väldigt långt tålamod med den femman han har kört i powerplay hela serien här och hela slutspelet, och den hackar enormt mycket.
Har du något förslag på hur man skulle kunna formera om de här powerplayerna?
Ja, alltså man har spelat med både Ytterell och Ole Liss, och båda är ju ganska likadana. Väldigt orörliga spelare, men väldigt starka skyttar. En av dessa kanske man skulle kunna peta bort för att få lite mer rörlighet i spelet, och då skulle jag väl kanske plocka bort Ytterell på blå för att få in Axel Andersson som är betydligt mer rörlig och kan manövrera mer. Och sen alltså personalförändring utöver det. Det är klart att Marcus Kryger och Linus Klasen ska spela powerplay, men jag vill ju att Marcus Kryger ska göra någonting annat än bara passa till Linus Klasen. Tidigare så brukade han variera mellan lägga ut pucken till Klasen eller att sticka in den själv i mitten till en Brodin som stod i slottet. Och han står ju där fortfarande, men jag tror inte han har fått någon passning på hela slutspelet i den positionen. Så att någon personalförändring, men också liksom ha lite mer tydligare alternativ. Det är ju klassskillnad på Moras powerplay till exempel. Där går ju pucken i ett rasande tempo och det är flera spelare som hotar på flera sätt. Flera kan passa, skjuta. Så här. Djurgårdens powerplay blir väldigt statiskt och lättläst när alla vet att det är Linus Klas som ska lägga en flippmarka till antingen Olle Liss eller Alexander Ytterell som står still.
Mm. Ja, men verkligen. Dels lättläst, men sen spelar väl Klasson också inte bara i första powerplay, va? Han kan ju ibland dubblera. Ja, och tror att han liksom, givet ålder och så vidare, att han liksom inte riktigt pallar det och att han blir liksom sönderläst, så att han inte...
Ja. Alltså det andra powerplayet funkar egentligen bättre med de andra fyra spelarna han är inne i, för att det blir lite mer... Det är inte lika lättläst, tror jag. För att, ja, man vet inte exakt vad som ska hittas på då. Det är Ludvig Rensfeldt och det är Axel Andersson. Lite andra olika spelare som... ja, det blir lite mer svårläst.
Mm. Djurgården har gått väldigt hårt på Viktor Andrén också, som ju har gjort det otroligt bra. Är det bara att köra på och hoppas på det bästa, tycker du, Charlie? Eller är det läget att vila honom nu, så som Frölunda faktiskt gjorde med Lasse Johansson, för att ge honom lite luft?
Det börjar väl i alla fall närma sig gränsen till hur liksom, mycket målvakterna ska klara av att spela. Man har ju sett det även i Skellefteå som bytte ju den här veckan. Mm. Men jag tycker att man kan fortsätta. Det finns ju både Hävelid och Myrenberg som backup, men jag tycker Andrén har gjort det bra. Om vi tar Mora på andra sidan, så Ignatjev hade två tuffa matcher, nu studsar han tillbaka, så att jag tror att det kommer inte vara några problem för Andrén ikväll att studsa tillbaka. Jag tycker man ska fortsätta med honom.
Mm, och du ställde ju frågan på presskonferensen också efteråt om Ignatjev just. Fick du något liksom vettigt svar där, tycker du?
Nej, jag fick ett vettigt svar. Sen frågan kanske var lite dåligt ställd också, men det handlar väl mycket om återhämtningen mellan matcherna och hur man mentalt kan liksom förbereda sig för nästa match. Och där tycker jag väl att Ignatjev visade nu att han verkligen har tagit lärdom av de två hemmaförlusterna, helt klart.
Mm. Och om vi bara ska stänga Moras utespelare också då, vilka imponerade mest på er i onsdags?
Ja, men jag tycker väl inte att Ljunggren har imponerat extremt. Han ger ju bort ett mål till exempel, men Måns Karlsson har klivit fram enormt i den här serien på sätt han inte gjorde mot AIK kanske, och sen Chad Jettmans återkomst har ju varit brutalt stark för Mora.
Mm. Har du några imponerande spelare?
Nej, men jag satt och tänkte lite på en sån som typ Henrik Eriksson. Första perioden när Djurgården har lite tryck, då skickar Mora in Henrik Eriksson och Kalle Kratz och inget, och då vrider de om momentum direkt med att sätta in och åka runt och tacklas i 45 sekunder och sen får de tillbaka matchen. Mm. Så att det är väl de, skulle jag säga.
Snyggt. Och nu har vi med oss morgonens första länkgäst. God morgon, Abris. Du fick ju uppleva Rögle vända 0-2 till 4-2 igår, och nu står det alltså klart att man har vunnit med osannolika 4-0 mot såväl Färjestad som Växjö i slutspelet. Hur var det att uppleva den här vändningen på plats igår?
Ja, men det är ju magiskt att vara på hockey i Ängelholm, framförallt när det går bra. Det är ju en arena som verkligen lever med i matchen, och där man får med sitt plats och ståplats är fantastisk också. Så att de går på vatten där nere just nu.
Mm. Och vad, liksom, om vi ska snacka ner matchen igår, Växjö kom ju ut väldigt taggade och gör 2-0 i första perioden och trycker även på för 3-0. Och jag tycker inte Rögle hade speciellt mycket alls i slutet. Vad är din bild av liksom matchen från start till mål?
Nej, men att precis som du säger, jag tycker Rögle för en gångs skull är lite mänskligt i första perioden. Jag tycker inte alls man kommer igång med sitt spel som man har haft under det här slutspelet. Samtidigt som jag tycker Växjö känns som att de har bestämt sig för att de ska hålla liv i den här matchen och spela faktiskt bra i första perioden. Sen är det ju en jämn match, tycker jag. Ja, i två första perioderna är det ju Rögle spelar upp sig i andra perioden och det blir en jämn match. Men sen i tredje så är det ju jättedumma utvisningar från Växjö. Rögle är ju skoningslöst i sitt powerplay och känns ju också mycket, mycket starkare i tredje perioden. Får ju medvind naturligtvis av kvitteringen till 2-2 där, men sen är det ett ganska slutkört Växjö, tycker jag, som Rögle relativt enkelt monterar ner.
Mm. Och liksom det visar ju på en otrolig styrka ändå att kunna vända ett 0-2 underläge i den matchbilden som så liksom var efter första perioden. Vilka nyckelspelare liksom i matchen igår tyckte du att du såg i Rögle som gjorde det möjligt?
Ja, men det är det som är grejen lite grann med Rögle nu, att det är ju de här ledande, bäst betalda spelarna som är klart bäst, och inte minst då i powerplay. Så att det är ju Sario två mål igen, Ryfors blir ju sönderskjuten förra matchen, kommer in med heltäckande visir och är riktigt, riktigt bra. Everberg är ju lika bra som man alltid har varit, Abols, alltså det är ju den typen. Så måste man väl lyfta fram de här doldisarna också. Jag tycker att liksom Kapla och Bixel och på backplatsen där, vi har doldisar som Sundsvik. Jag menar, Rögle är ju noll, de har ju inte släppt in ett enda mål i boxplay till exempel här under varken Färjestad eller Växjö, som ska vara de två klart bästa offensiva lagen då i serien. Så att det är många som gör det väldigt, väldigt bra. Men jag, framförallt så, jag är av den åsikten att de bästa måste ju vara bäst i de här viktigaste matcherna, och där har ju Rögle lyckats 100%.
Abris, vi är vana med oss att ge Växjö liksom så sjukt disciplinerat och alltså kontrollerade hela tiden. Vad ser du för anledningar till att Rögle har kommit under skinnet på dem? Att det liksom, vilka knappar har Rögle tryckt på för att få Växjö helt ur balans, som jag upplever att det var igår?
Ja, alltså jag är liksom, min uppfattning om man ska störa Växjö är att störa deras spel med puck, ligga nära, vara väldigt aggressiva i forechecken. Det har ju många lag försökt med, men man har haft väldigt svårt att lyckas med det där, för att de har liksom spelat sig ur alla situationer, Växjö ändå fått matchen dit man vill. Det är väl där jag tycker att Rögle framförallt har lyckats. Dels är man väldigt, väldigt aggressiv de gånger man går fram, sätter väldigt hård press på deras backar. Sen är ju Rögle ett väldigt storväxt lag, liksom. Man är ju väldigt jobbig att möta. Det är, liksom, det är ju 2 meters killar snudd på rakt över där framme. Så, nej, men det är många stora spelare också liksom, som är jobbiga och spelar väldigt fysiskt. Så tycker jag man ligger nära i sitt pressspel. Man är väldigt, väldigt aggressiv i sitt pressspel de gånger man inte går fram och sätter den här hårda forechecken, och också väldigt starka centralt, känner jag. Nu kommer Växjö in stundtals i första perioden, tycker jag var nyckeln. Man kom in lite mer framför Rifalk. Jag tycker inte att Rifalk är liksom en 96% målvakt på något sätt, men när han får rädda första skottet och man städar undan returer, då är han väldigt, väldigt bra. Och det har Rögle lyckats också väldigt, väldigt bra med.
Ja, det måste man ju minst sagt säga, att de har liksom taktiskt gjort sin hemläxa, med både special teams och 5-5, och Växjö är ju ur balans. Och det tydligaste exemplet på det, alltså rent mentalt, var väl ändå Erik Martinssons matchstraff igår. Du var inne på det, att man tog onödiga utvisningar. Vad säger du om att en så himla rutinerad spelare ändå liksom tappar huvudet på det sättet?
Nej, men det är ju oförsvarligt naturligtvis. Sen är det ju människor, så är det ju. Det blir ju fel ibland, men det är klart att du får inte göra en sån grej i det läget. Det är ju helt oförsvarligt. Det var väl 8 minuter kvar kanske eller någonting. Och man jagade en kvittering då. Och så tar man 5 minuter på en sån grej. Så det är ju hjärnsläpp. Säger väl en del kanske också om att det är väldigt frustrerat, eller har varit då, i Växjö, och bli svept med 0-4. Det var väl många spelare som lyfte fram det, att det är ganska förnedrande just att förlora med 4-0 i matcher. Och det var väl lite det man kände, att den här matchen var på väg att glida ur de händerna också.
Jag frågade Johanna här tidigare, som har erfarenhet av att spela på hög nivå. Du har ju också erfarenhet av att spela. Hur liksom, som lagkamrat eller som tränare, hur kan man reagera på en sån grej? Jag känner att jag själv hade blivit tokig om jag hade sett min lagkamrat göra sådär.
Jo, alltså det är väl klart att i mångt och mycket så stöttar man ju varandra, för samtidigt det går ju väldigt fort där ute. Du har jättehög liksom anspänning, adrenalinpuls, så det är klart att det kan hända saker. Men en sån där grej i en så viktig match får ju inte hända. Samtidigt så tror jag många också, alltså det har ju hänt, så att det är ju väldigt, väldigt svårt att göra så mycket åt det i efterhand. Men det är väl klart att, exempelvis då Henrik Evertsson kommer naturligtvis och pratar med Martinsson om det, som samtidigt vet att han har gjort väldigt, väldigt fel. Förhoppningen är väl att han ändå ska liksom studsa tillbaka, ha jättedåligt samvete och liksom verkligen vilja ge tillbaka till laget och så.
Det verkar ändå liksom som att man har släppt efteråt, för Dennis Everberg fick ju frågan efteråt om Martinsson fortfarande liksom har platsen som bäst man på bröllopet i sommar, och det verkar ju som att det inte var några problem.
Nej, det brukar ju vara så. De som är grinigast på varandra på isen brukar ju tycka bäst om varandra. utanför isen, för att det är ju liksom, det är ju tävlingsmänniskor gillar ju varandra och ibland slår det ju över även för dem, så att det tror jag är det minsta problemet. Och Everberg var ju väldigt väldigt nöjd säkert med att kunna få sin bästa kompis ur balans där. Det njöt han nog lite extra av faktiskt.
Verkligen. Och en annan som var både glad och nöjd, det var ju Chris Abbott som vi fick se i tv-bild igår i Rögles matchtröja. Han både jublade och skrattade och hade det liksom allmänt bra på läktaren där. Hur delaktig till den här framgången tycker du ändå att han ska känna sig?
Nej, men det är ju ett, med facit på hans här, det är ju ett superlagbygge. Lite grann som Peter Jakobsson byggde i Färjestad och som Wallin och Mitell kom in och förvaltade 2022 blir det väl, va? Så att det går väl inte att ha några synpunkter på det här lagbygget som man ändå har satt ihop. Det är ju rätt förvaltat, så är det ju kanske det bästa slutspelslaget någonsin. Det får vi väl se i finalspelet där då. Men klart, går de rent även där då är det nog all time high skulle jag säga.
Vad säger du om de som ändå hävdar att det här inte är så sensationellt som media spelar upp det som? Att Rögle har varit guldtippade innan säsongen men hackat lite i grundserien och nu når den potentialen som vi egentligen alltid har trott att de har haft.
Ja, men att den skulle komma i slutet på den här säsongen. Jag är jätteödmjuk om det finns experter som såg det, eller hockeytyckare ska man väl säga, som såg det. Så jag kan ärligt erkänna att jag hade Rögle 3 i tabellen inför säsongen, och det är en sak. Kapaciteten fanns där, men hur länge ska man vänta på att den kommer ut? Jag menar, vi hade ju tränarbyte, det tog ju 2 månader nästan innan det började att vända. Man låg 9 i tabellen och vi visste att de skulle få en jättetuff resa i ett slutspel också och sådär. Så att jag, alla visste att Rögle hade ett bra lag på pappret, men det gäller ju också att få ut det på isen, och det tyckte jag inte att man, eller det fick man ju inte under långa, långa perioder. Så att jag trodde inte att det skulle lossna så här som det har gjort i slutet på säsongen. Så att för mig är det ändå en jätteskräll, och sen är det ju det att man liksom gör 4-0, 4-0 på 1-an, 2-an, oavsett hur bra lag man har så brukar det vara ganska tufft att göra det.
Vi ska med Rögle sportchef här lite senare i programmet, Hampus Sjöström. Har han något annat val än att ge Roger Hansson fortsatt förtroende som headcoach, tror du? Eller sitter någon ny tränare nu här på att bli presenterad så fort slutspelet är över?
Nej, men Roger Hansson kommer att fortsätta Rögle. Något annat skulle väl vara jätteskräll. Han är ju dessutom själv väldigt motiverad och sugen på jobbet. Så att det är väl klart att det finns ju... Man har väl förhoppningar om att få hem Dan Tangnes inom 1 eller 2 år här nu, så att det är väl den tränaren kanske längre fram som kommer att träna Rögle, tror jag. Men att Roger kommer att träna Rögle minst 1 år till, det vågar jag nog slå fast här och nu.
Tror du att det kommer räcka hela vägen för Rögle det här då? Vad är ditt tipp?
Ja, men det är mitt tips. Nu har jag tippat mot Rögle i 2, både kvartsfinal och semifinal här nu, så att... Nu har jag ju svängt, så det är väl risk att det går åt andra hållet kanske. Men jag har jättesvårt att se något lag vinna 4 matcher mot det här Rögle. Mm.
Och till sist då, igår så tackade ju Jakob Silfverberg för sig i NHL. Efter 13 säsonger där, hans lag missar slutspel även i år. Då började det naturligtvis ryktas om en återkomst i Brynäs. Så du har pratat med Brynäs sportchef Johan Alsén som då såklart hoppades på samma sak.
Ja, oja. Och det här har ju varit en diskussion som har förts i 2 år. Jag trodde ju att han skulle komma hem redan till den här säsongen, och det var nog ganska långt gånget där också med ett utköp skulle jag tro. Nu draftade man ju en viss Leo Karlsson, och jag tror också att det spelade in till viss del att man vill ha kvar Silfverberg som en typ av mentor till Leo Karlsson nu när man ändå hade kontrakt med honom. Och Silfverberg är ju liksom ingen... Det är en väldigt bra person som inte skulle bråka även om man spelar långt i hierarkin och så. Så att jag tror att de kände också att det var en stor anledning att ha honom kvar. Men att han kommer att spela Brynäs nästa säsong, det är ju en no-brainer om nu inte kroppen säger ifrån som den gjorde för några år sedan här med en blodpropp och lite sånt där. Men är han fysiskt fräsch så kommer han att spela Brynäs oavsett om det blir Allsvenskan eller SHL nästa säsong.
Tror du att han är en fortfarande håller som toppspelare på den här nivån?
Nej, det får vi väl se lite grann. Vi fick ju se en del i VM i våras där som var, och det är klart att där kändes han kanske inte som en, eller där var ju inte en toppspelare och så. Väldigt, väldigt svårt att sätta in honom i SHL här, men att åka och tro att han ska åka och göra 50 poäng i SHL, det tror jag inte att han kommer att göra. Det är nog... Det är en helt annan hockey. Han har varit borta 12 år tror jag nu och sådär. Så att det kommer nog att dels ta lite anpassning där. Och sen har han ju åldern emot sig lite grann också. Så att jag tror att Brynäs mer ser hans honom som personledaregenskaper. Kanske snarare än att han ska vara en 50-poängspelare i SHL.
Ja, tusen tack Abris för pratstunden. Och vi på Hockeymorgon önskar dig en trevlig fredag.
Tack själva.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nu ska vi raskt vidare till Göteborg och Thomas Roos som laddar upp inför matchen ikväll då, mellan Frölunda och Skellefteå. Ska vi se om... Ja, men där är det ju. God morgon. Ja, men vi mår bra. Hur mår du och vart befinner du dig? Är du redan på plats i Göteborg eller är du på väg dit?
Ja, om jag vänder mig om så ser jag nya gamla, eller vad det heter, Ullevi. Utanför hotellfönstret här. Så jag ska gå på lite morgonvärmning, kolla på lite hockey och sen så förbereder jag mig inför matchen ikväll.
Ja, härligt. Det blir matchdag och uppladd för dig mer då. Vi ska stanna kvar bara lite kort i Ängelholm i och med att Rögle blev klar för final igår. Hur förvånad är du över Rögles liksom, succé-slutspel?
Ja, förvånad. Jag hörde vad ni pratade om här om det är en chock eller om det är bara att det här superlaget har vaknat till liv. Jag tycker det är väldigt roligt att vi får ett lag som kommer från plats 9 och slår ut lag 1 och 2 i serien. Det har ju aldrig skett förut. Och alltså Rögle vinner ju inte heller med 4-3 eller 4-2. Man sveper de två topplagen. Det har ju aldrig hänt förut i hockeyhistorien. Om man har 10 raka slutspelsegrar nu. Jag är inte chockad för att jag köper det som ni säger att de var ju ganska för, alltså det var många som trodde på dem inför säsongen. Och de har ett lag som med Sar och Everberg och Abols, Rifalk när han har fått tillbaka själv. De har ett väldigt bra lag. Men för mig är det det är så unikt och spännande och häftigt att man gör det här. 8 raka segrar mot 2 topplag, det ska egentligen inte gå. Så jag tycker det är kul för hockeyn att vi får en. Men en Rögle SM-final, det är ju jätteroligt. Det är ju inte lika spännande om det blir Växjö och kanske Skellefteå i finalen.
Mm. Och oavsett vilket motstånd det blir i finalen, kan varken Frölunda eller Skellefteå stoppa Rögle?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Och det är väl klart att man trodde att, i alla fall jag trodde att ja, men nu får man möta Växjö. Färjestad kanske var på något sätt slut. Eller att de fäten häpnade vad de så sa. Att det var därför. Men Växjö borde ju ha varit igång. De borde ju ha varit förvarnade för de såg vad som hände. Men ändå lyckas de inte vinna en enda match mot Rögle. Jag tror Rögle blir väldigt svårstoppade för de har nog ett sinnessjukt självförtroende och driv i gruppen. Och den skojar man inte bort. Kanske Skellefteå som har störst chans med den bredden på anfallet. De är också svårstoppade. Så jag tror vi kanske att Skellefteå har störst skär. Jag tror Frölunda känns lite för tunna för att kunna orka mer över det. Mm.
Om vi ska gå då till Frölunda-Skellefteå. Vi börjar med den senaste matchen så blev det en rätt målsnål historia. Där Frölunda avgjorde i sista perioden och vann med 2-0 bara. Lasse Johansson var tillbaka och höll nollan. Vad är din analys av den matchen?
Analysen av den matchen och kanske hela Frölundas slutspel är att man har väldigt svårt att göra mål. Man gör i stort sett 2 mål per match. Det har sett ut som nu i 10 slutspelsmatcher. Och det innebär att man måste ha ett extremt bra målvaktsspel för att få en chans att vinna. Man får inte riktigt igång powerplay i Frölunda. Gör bara, alltså, är det inte Lasse Johansson omänsklig kväll så tror jag Skellefteå kommer vinna det här.
Jag tycker det var en ganska speciell match, Thomas, med tanke på att Skellefteå tidigare i slutspelet har mött ganska så tufft motstånd och kanske varit lite underlägsna spelmässigt. Håller du med om det, att det var ändå en match där Skellefteå för en gång skulle vara lite bättre spelmässigt men inte fick med sig resultatet?
Ja, men så var det väl. Det var ju en väldigt målsnål historia. Det var Max Fiber som gjorde målöppen kasse där. Jag kanske inte riktigt håller med om att Skellefteå har på något sätt inte varit drivande. Jag tycker att de för stora delar av matcher av är det bättre laget. Igen, vi får se. Jag tror det handlar om att är Lasse superduktig idag, då får Skellefteå det tufft. Annars så tror jag att Skellefteå kommer ta den här matchen.
Andreas Jonsson spelade ju trots smällen i match 2 där många läste hans läppar om att han sa att hans nyckelben var av. Hur tyckte du att han såg ut? Det såg inte så av ut, tyckte jag.
Nej, det kan väl, det finns ju mer att ta ut där, men de har ju så många andra spelare där. Vi har ju Oskar Lindberg som kanske är hela seriens bästa spelare, och vi får se om han kanske blir aktuell för MVP-priset här framöver. Jag tycker de har som bredd på både forwardsidan och backsidan, så att man är inte så avhängd på en person. Alltså hade Malte Strömball gått av i Frölunda så blir man väldigt försvagat, men Skellefteå lever på ganska många spelare. Mm.
Ja, de fick även tillbaks Per Lindholm då. Hur mycket är det för Skellefteå liksom att han nu är tillbaka?
Ja, men Skellefteås centersida ser ju enorm ut, och det är det som är navet i hela anfallet och även försvaret. Och det är därför jag menar på att de är mer maskin och en bred maskin än vad Frölunda har. Frölunda lever lite på sin första kedja. Ibland så petar man Roma till andra och det hackar lite. Jag menar, det är Tom Nilsson som gjorde enda målet i spel 5. Eller ja, alltså när de hade en målvakt Skellefteå, och det gör ju att det inte är han som ska göra målet egentligen, utan det är ju andra spelare. Men de får inte riktigt igång det här trycket i anfallszonen.
Mm. Och sen ska vi liksom också försöka avhandla det som ändå blev snackisen efter matchen, och det var ju Gustav Lindvalls räddning. Vad berätta liksom lite vad du tänkte när du såg den. Är det medvetet eller är det reflex?
Jag tror väl att det är medvetet, för att han vände ju liksom tillbaka i alla fall. Ja, men det är väl otroligt. Jag såg att det har spridits över till TSN och så vidare. Man ser ju väldigt sällan så där att det händer. Men roligt, och det behövs ju så här lite udda grejer för att hockeyn ska liksom slå igenom i bruset där. Och ja, nu har han ju känd över hela världen i alla fall som den flygande målvakten som räddade sjuka skott. Ja.
Det ska ändå mycket till också att hemmapubliken applåderar en bortaspelare. Men tror du att Robban behåller Lindvall på isen ikväll, eller blir det Linus Söderström?
Släppte ju in ett mål Lindvall senast. Sen har de ju två bra målvakter, kanske lite annorlunda i Frölundas läger där. Jag hade väl behållit honom. Jag tycker inte att det var hans fel. Sedan ni vet ju om att jag brukar tjata om det, och andra också, att ofta är ju nästan den bästa andra målvakten som avgör ett slutspel. Det händer så många gånger att en målvakt går sönder. Och sådär. Så att det är väl bra att de har två målvakter. Men jag hade gått på Lindvall nu och kört honom tills han förlorar.
Så du tycker egentligen inte att Linus Söderström är samma typ av målvakt som Lasse Johansson till exempel, som behöver matcher för att fortsätta vara i den här liksom slutspelszonen som Söderström ofta är i? Han är ju oftast liksom bäst när det gäller.
Jo, jag vet att vissa målvakter är så. Men vi såg ju också att Lasse Johansson, när han fick vila här för någon matchen, han orkade ju inte riktigt. Jag vet inte riktigt hur sliten Linus här. Jag vet att han brukar vara enormt svettig efter matcherna, och Skandinavium är en tortyrarena att spela i. Det är den varmaste arenan vi har i svensk hockey. De tappar enormt med vätska under matcherna, så att här får man nog tänka lite smart och lyssna med målvakterna, känna av. Frågar man en målvakt så kommer ju alla säga att jag vill stå. Men man måste också känna hur mår du, hur är formen, det här kan bli 10 matcher till den här säsongen, vi måste vara smarta nu och planera. Men jag hade gått på Lindvall idag. Förlorar han, ja men då byter man till Linus nästa match. Vinner Lindvall, ja då får man lyssna igen med dem, vem som ska stå nästa match.
Mm. Det är profilstarkt liksom på isen, men även på bänken i liksom två ikoniska tränare, Roger Rönnberg och Robert Olsson. Och vi på förhand hoppades ju på liksom heta presskonferenser och att det skulle bli en coachmatch även där. Och hur tycker du att det har blivit? Liksom, vem är det som ligger lite före den andra i den här liksom coachmatchen?
Ja, men jag tycker ju, jag tror jag sa det förra veckan också, att det har ju hänt någonting med Roger Rönnberg, att istället för att vara ilsken så drar han liksom one-liners på presskonferensen och hyllar motståndarfans och sådär. Så att han har bytt taktik, kanske lite tråkigt för oss som jobbar på en kvällstidning, men han har blivit liksom good guy, nice guy. Han har lite blickar mot domarna, ja det har han. Han har säkert 1000 åsikter om domslut och så vidare, men han är inte lika påslagen och het. Och det kan ju vara att han kanske har blivit coachad inför en slutspel att välj nu dina tillfällen där du är arg på någonting, utan försök att vara lite mer neddämpad. Så den, den uppfattningen har jag i alla fall, att det här är inte egentligen Roger Rönnberg. Det här är någon Roger Rönnberg på Alvedon och i Ipren på något sätt.
Det börjar kanske bli lite tjatigt nu, men har vi någon uppdatering på Jonathan Pudas?
Nej, jag såg att han stod på läktaren här då. Jag får ju se, de värmer ju här Skellefteå någon timme. Vi får se om han är på isen där då. Eftersom Skellefteå ändå led med 2-1, jag tror att skillnaden om de låg under med 3-1, då hade de kanske chansa lite. Men i det här fallet så tror jag inte man chansar, utan man måste ge den tid som han behöver för att bli spelklar.
Ja, och vad tar det här vägen nu då, Thomas? Vilket lag har det psykologiska övertaget, och tror du att vi har att göra med ännu en match 7-serie?
Jag tror kvällens match är ju helt avgörande. Vinner Skellefteå den, då leder man med 3-1. Man har ganska många matchbollar då. Då måste Frölunda ta en match upp i Skellefteå, och det tror jag blir tufft. Så att kvällens match avgör den här utgången av serien. Och jag sa ju tidigare att jag tror Skellefteå vinner det här. Det är min magkänsla. Jag tycker att de har en bättre bredd och spetsigare bredd. En djupare bredd än vad Frölunda har.
Mm. Vi säger stort tack till dig då, Thomas Roos, och önskar dig en solig, vad det verkar, dag i Göteborg med en bra matchuppladdning.
Ha det bra i studion.
Ja, tack snälla. Vi ska vidare igen. Vi bara kommer tillbaka och touchar lite, för nu har vi med oss Timros sportchef Kimmo Kapanen på länk. God morgon och välkommen. Hur är status uppe i Timrå idag?
Ja, tack och god morgon och status. Det är lugnt och soliga dag idag.
Härligt. Har du hunnit smälta säsongen som har gått nu, när det har gått några veckor ändå?
Ja, absolut. Absolut, vi har pratat. Vi har pratat om tränarna, vi har pratat med spelarna, och nu vi försöker ta det med allt möjliga och göra en bättre säsong nästa säsong.
Mm. Om vi bara backar liksom lite då till det slutspelet som ni spelade. Ni förlorade mot Rögle då i 2 raka matcher. Nu har vi sett dem slå ut både Färjestad och Växjö med 4 raka matcher. Sätter det er matchserie lite i ett annat perspektiv, tycker du?
Nej, inte speciellt. Det var jämna matcherna som vi spelade mot Rögle. Men de har varit väldigt stark hela vägen och sista veckorna slut. Grundserien, och de bara fortsätter gasa, och man släpper inte mer än 2 mål varje match, så du hänger med hela tiden, och de har hittat vägen att vinna nu, så. Men det är imponerande hur de har spelat faktiskt.
Verkligen. Och för egen del då, nu har du varit i Timrå i ett par säsonger, vad säger du om klubbens utveckling under den tiden?
Ja, kanske det är någon annan kan göra någon bedömning den utvecklingen, men vi har gjort mycket, men samtidigt det är mycket att göra fortfarande här, och vi har byggt grunderna nu senaste säsongerna, samtidigt vi har varit slutspelet 2 år i rad, så det är positivt, men absolut vi vill vara ännu starkare, ännu bättre och ännu stabilt med överallt, inte bara sportligt, även ekonomiskt, allt möjligt, så det är det som man jobbar på just nu.
Mm. Och i veckan kom det ändå inte en bomb, men en liksom väldigt stark värvning då till tränarsidan, där Olli Jokinen presenterades som ny huvudtränare. Vill du berätta lite om processen att faktiskt landa ett så pass starkt namn som honom?
Ja, det processen börjar faktiskt i september, oktober. Vi börjar prata lite framtiden och var vi ligger då. Och den vi bygger en referensgrupp eller tränar rekryteringsgruppen och sätta Bergkom med också i bilden, och vi pratar lite åt att vad är det kravbilden kanske i tränarsidan, och den vi intervjuar också spelarna november december tiden att vad de tycker, vad vi ligger, och så vi hör av lite och lyssnar också vad de tänker och vad spelarsidan kanske behöver. Och men absolut, vi som ledare gör det alltid beslutet till slutet, men vi samlar lite informationen och jämför den kanske den spelet som vi spelar och hur vi ser just den framtiden och vilken typ Är det ledarskapet eller någonting vad vi behöver, eller men hur vi ser framtiden, framtidens hockey och den truppen som vi kan ha redan inom, vem har långt kontrakten, att vilken typ tränartruppen vi behöver, så där vi börjar och den vi, om man kan säga att vi kanske mitt i november vi har 5-6 tränare på listan då och vi sätter lite plussarna och minus nackdelarna, positiva sidan nackdelarna per personen och börja lite intervjua folket runt omkring och men Olli det bara börja klicka mera och mera ihop hela tiden och mera vi pratar med han så mera vi får den informationen också där som vi har tyckt också att vad vi behöver här och till slutet det var ganska enkelt beslut.
Vad är det Olli Jokinen står för som tränare eller som ledare eller en viss typ av hockey han förespråkar som du känner att ni vill ha in eller är det mer hans ledarskap?
Absolut, en del är ledarskapet. Absolut, han har pro-hockeykarriären bakom sig så spelarna lyssnar också mycket han och de litar på vad han gör och typ som kanske den mest viktigaste Olli-systemen är det dagliga, jag vet inte, är det basics eller någonting, hur han tränar och, eller hur han vill att laget tränar och det är hela delen fokus bara, just utvecklingssida också och har det varit yngre eller äldre spelare så alla har gått lite bättre och så därför det var en viktig del för oss också att vi har han bevisat att han kan göra alla lite bättre och jag tycker vi har sådana spelare också in här som kan vara lite bättre och att vi försöker få det max ut som vi har skrivit med längre kontrakterna. Så det är det viktigaste just nu.
Nu har ni tagit in finskt då på ledarsidan, men nu släpper Lytinen, Rindell och Meho. Hur stora förändringar kommer det bli i truppen till nästa säsong?
Ja, vilka vi har kommit ut nu. Så det, men jag tror det kommer vara 5-6 nya spelare. Så det är det som vi har räknat in. Och några Jonesan kommer också in och utmana hela tiden. Så deras uppgift är att, typ som, att vi får lite konkurrenssituationen överallt. Och, men om vi räknar Jonesarna med så jag tycker det kan vara 7-8 stycken som är nu.
Och Erik Walle-Walterholm är tillbaka från Modo och Anton Lundmark in från Tingsryd. Vad är dina tankar om de värvningarna? Hur är de som spelare och hur ska de passa in i Timrås trupp?
Jag tycker vi saknar lite Wallis spelartyp i fjol eller just den här säsongen. Så han har varit här tidigare och vi vet exakt vad vi kan få Wallis sida och den spelet, snabbheten, styrkan, han vinner duellerna så backcheckar, gör allt möjliga och även det nya målet som han gjorde året tidigare här, det var alla utan PP-tiden så att det gör oftast skillnad också att om vi får en spelare som kommer göra cirka 10 mål per man typ som säsongen utan PP-tiden så det är det viktigt för oss i framtiden också att vi får sådant och Anton är liknande också absolut, han har gått lite längre vägen och han har inte SHL-rutinen än men samma spelartypen, stor rightare, väldigt proskig åkare så speltempot är också en sak som vi behöver nästa säsongen så och de båda tillbringar den till oss.
Det florerar medieuppgifter om att ni tittar på att låna in Oliver Kapanen till Timrå kommande säsong. Är det någonting du kan bekräfta eller dementera?
Nej, jag vet inte varför vi lånar in. Så vi försöker göra kontrakterna med alla spelare som kommer hit. Så det är enda jag kan säga. Men kanske det är just nu att Oliver spelar slutspelet så det är bättre att han kan fokusera och spela bara hockey. Hockey och njuta den slutspelperioden där så efter säsongen vi kan fokusera lite mer på Olivers framtid.
Mm. Du kan bekräfta att du känner till spelaren.
Det kan jag säga, ja.
Du har sett han förr. Ja. Ja, men det är bra. Du beskriver liksom att ambitionerna är, men ni är höga i Timrå. Ni har gått upp i SHL, ni har etablerat er och spelat slutspel 2 år i rad. Vad är då nästa mål?
Och nästa mål är det nästa steget också. Så att absolut, vi vill utmana de större klubbarna också sportligt. Inte bara att vi är roliga förlorare i den serien, så att vi vill verkligen vinna någonting, och så det är den målsättning i framtiden. Och som sagt, jag tycker vi har tillräckligt stark gruppen och truppen att gå vidare också, men så absolut, det gäller jävligt hård jobb, men nu alla är laddade och taggat att göra den jobbet, och kanske den förändring som vi gjorde i tränarsidan, att det var dags att, eller på tid att göra att vi får lite nya sparken eller knistan eller någonting in i laget då. Men absolut, i hösten, vi är mycket smartare hur vi lyckas.
Det ser vi alla fram emot att kika på nästa år. Stort tack för att du var med idag, Kimmo, och ja, men lycka till med jobbet här framöver, att med de sista liksom pusselbitarna i lagbygget.
Okej, tackar.
Tack så mycket. Vad säger ni om Timrås liksom, presentation av Olli Jokinen och även då de värvningarna vi pratade om i Valterholm och Lundmark?
Ja, värvningarna skrämmer väl inte särskilt såklart, men det är såklart att det är intressant när det kommer in en utländsk tränare. Vi har inte haft så många lyckade finska tränare i svensk hockey, om vi ska vara ärliga. Inte varit så många som har varit här heller. Kanske förvånande i och med att det är ett grannland och en av få andra hockeymarknader egentligen. Men de som har varit här från Finland har ju inte lyckats vidare bra. Det är väl fortfarande lite kulturkrock i olika ledarstilar och sådär. Så det ska bli väldigt intressant att se hur det faller ut. Hur känner du kring Olli Jokinen?
Jag tycker att det är jätteintressant när du är inne på finska tränare där. Den senaste exemplet är väl Mikko Manner. Det gick ju inte jättebra, men jag gillar Timrå. Jag tycker att de senaste säsongerna är kul. Jag tycker det är kul att så här, titta på Timrå. Om jag ska välja match en torsdagkväll, då kan jag gärna sätta på en Timrå-match. Jag tycker de är roliga att se på. Och det vore spännande att se om man kunde få ta ett kliv till och i alla fall spela kvart eller semi då, till framöver.
Ja, men jag håller helt med, och liksom, när man ska vara ett lag som ändå ligger uppe på semifinalplats behöver man ett bra målvaktspar. Vad har ni för liksom, åsikter om Timrås målvaktspar så som det ser ut?
Det sticker väl inte ut jättepositivt i serien som stort, men man ska komma ihåg att många, visst det har funnits väletablerade stjärnmålvakter i SHL som liksom Viktor Fast och Lasse Johansson och de här, där du verkligen vet att du får en toppmålvakt, men det finns oerhört många också som har kommit lite från ingenstans, där det bara blir rätt målvaktstränare i rätt försvar så har allting klickat perfekt. Det finns gott om exempel på sådana också, så att varför skulle inte det kunna ske i det här fallet också egentligen?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu ska vi snabbt över till spelredaktionen för att lyssna in vad Steven Lee har för spännande spel hos Hyper inför matcherna ikväll.
Yes, box. Vi rullar vidare med slutspelen i Hockeyallsvenskan och SHL. Jag var på plats på Hovet nu senast när Djurgården skulle försöka slå in den första matchbollen. Kom också ut som det bättre laget i första perioden och hade chansmässigt övertag. Sen kanske framförallt i början av andra perioden när Mora hölls kvar i matchen av Valtteri Ignatjev. Men sen stack man upp och gjorde 0-1. Och där vände pendeln totalt. Det var väl en match som också avgjordes mycket i special teams, där Mora var väldigt effektivt. Även om man nu faktiskt släppte in det enda målet i powerplay när Victor Nilsson satte ett friläge. Det var den enda pucken som Djurgården fick i nät. Och jag har en känsla av att det kan bli så att Valtteri Ignatjev växer ut som ett spöke nu. Och Jag spelar Mora som vinnare och att Djurgården gör högst ett mål. Och som blir spelarpoäng på Daniel Ljunggren som har kommit tillbaka från skada men inte visat någon ringrost överhuvudtaget. Sen uppe i SHL så tror jag att det kommer bli tajt och tufft igen. Frölunda kunde vinna med 2-0 senast. Mycket tack vare Lasse Johansson som man hade tillbaka mellan stolparna. Skellefteå däremot tvingades till målvaktsbyte, men nu verkar det som att Linus Söderström ska vara tillbaka mellan stolparna och jag chansar på att det blir en målfattig historia och går på ett klassiskt fotbollsresultat, 1-1. Då landar vi på totaloddset 55 gånger pengarna. Lycka till, kör så du dyker. Tja.
Hej då Steven och tack för det. Djurgården med ett mål ikväll är tippat, vad säger du om det? Är det troligt?
Ja, det är det väl egentligen. Svagt powerplay på sistone, nu ska man ju på bortaplan. Men ja, Ignatjev har spelat upp sig, men det har ju också varit målrika matcher under den här matchserien, så att ja, jag vet inte, jag är ju kanske lite mer hoppfull på en målrik match.
Vi är ju slutspelstider, men vi har också ett ben i silly season, i och med att det börjar snurra på rätt ordentligt. Och vi har ju satt ihop en lista, det var länge sedan det var en lista i Hockeymorgon nu faktiskt.
Gillar listor.
Vi älskar listor. Och det är du Charlie som har fått förtroendet att reagera på de nyförvärv som har släppts nu helt enkelt. Och vi börjar väl på en gång med den största, inte bomben, men liksom för överraskning skulle jag säga, i Olle Alsing som har skrivit på för HV71.
Ja, den här, jag blev förvånad ska jag säga. Jag vet väl, eller har väl hört att det ska ha varit intresse utomlands och sådär. Men jag tycker det är intressant ändå att en spelare tar det här klivet inom SHL. Jag är lite sådär, rent sådär ekonomiskt för HV nu, hur de ska göra med sin backsida. För nu måste väl förmodligen då någon toppback liksom lämna. Mm. För att de ska ha liksom utrymme i lönebudgeten till att ha Olle Alsing. Sen om han är en back för ett första backpar, inte lika säker på det som HV verkar vara.
Mm. Vem tror du får lämna backmässigt i HV?
Kanske Bobby Nardella ändå. Mm. Och det vore ju tråkigt för HV istället. Men det känns väl som att det är lite, det barkar. Jag vet inte vad du säger, Robin.
Spelartypsmässigt så känns han ju som en ganska naturlig ersättare för Nardella. Lönemässigt kanske är snarare Anton Strålman han ersätter. Men han kom ju från en stark säsong allsing. Han hade ju ett svagt första år i Leksand här, men har spelat upp sig rejält. Så att, det är säkert en bra värvning för HV.
Nästa namn på listan är Adam Olas Mattsson som har skrivit på för Färjestad då, från Malmö. Kontrakt till 25-26.
Även det här tycker jag är en intressant flytt. Färjestad har gjort sig av med en del spelare. Och jag tänker väl lite att, för nu är Adam Olas Mattsson 27 år, nu är det väl ändå tänkt att han ska vara en toppspelare. Och han har ju varit bra i Malmö ända sedan egentligen de spelar kval tycker jag, som han har varit en av deras absolut bästa spelare. Så det blir kul att se vad han kan göra liksom i en toppklubb. De har gjort sig av med Carl Dahlström bland annat, så kanske inte de är jättelika spelmässigt, men jag tänker ändå att det är en bra ersättare och en bra spelare att ha ganska högt upp i backhierarkin.
Och hur stort tapp är det för Malmö?
Ja, men i och med att de ändå går med på att göra det här, för att Adam Olas Mattsson har ju faktiskt kontrakt med Malmö ett år till. Det är väldigt sällan vi ser de här att en annan klubb köper ut en annan. Senast var det när Robert Rosén gick från AIK till Växjö Lakers, så det är ju över 10 år sedan. Mm. Så att intressant och kreativt av Färjestads ledning, och jag menar Malmö, de måste väl få en skaplig sudd tillbaka för att tycka att det här är värt det och anse att de kan göra någonting vettigare av Adam Olas Mattssons lön. För att dina starka lag bygger på annat håll. Jag tycker att det är en riktigt, riktigt bra spelare.
Mm. Det är en typisk Färjestad-värvning vill jag få in också, så är det sagt.
Vill du utveckla?
Ja, men det känns bara som att de som tar de här spelarna som kanske ingen annan tänker på och gör dem till toppspelare. Historiskt har vi sett det med Marcus Nilsson och tycker jag även en sån som Henrik Björklund och så här, som plockas lite längre ner i seriesystemet. Nej, det var taskigt. som de gör till toppspelare, och det tycker jag är intressant.
Ja, spännande att följa då. Sen har vi ju klubben, ditt lag som har värvat Nick Shore från ärkerivalen kan man väl säga, HV71, kontrakt till 25-26. Tror du att han kommer kunna göra succé i klubben?
Det tror jag. Det här är ju en stöld såklart för Linköping, och man har gjort sig av med Sebastian Strandberg som spelar första center ganska mycket den här säsongen, som förmodligen kommer gå till Växjö då. Och där har man ju kanske en mer defensiv center som inte producerar lika mycket framåt. Här är väl tänkt att det ska vara spets. Ska vi spela mellan Ty Ratty och Brock Little, kan jag tänka mig. Och det kan nog bli ganska bra. Det blir höga förväntningar, hög lön. Mm. Så det är, nu vill det till att det levereras också.
Mm. Vi går rast vidare till Modo som har plockat Jesper Olofsson.
Ja, här kan du få börja Robin, tänker jag.
Ja, men jag var lite kritisk när den här nyheten kom. Att man skriver 5 år med en spelare i den åldern som inte har varit liksom toppklass utan bara bra. Men nu har det kommit ut uppgifter om att båda parterna kan bryta efter 3 år om man vill. Mm. Så då ställer ju det här avtalet i ett helt annat ljus. Så då tycker jag att det är en bra och naturlig värvning för Modo som får hem sin gubbe, så att säga.
Vad kan han bidra med Modo? Vilken typ av spelare är han?
Alltså han är en tuff spelare. Han gör mål också. Mm. En tuff spelare som gör mål, och det vill man väl ha, tänker jag. Och den här säsongen nu då, som har gått i Schweiz, så blev det 21 poäng på 36 matcher. Och det är väl hans så poängmässigt sämsta säsong där då. Men jag har ganska höga förhoppningar på det här. Jag tror att Modo är väldigt nöjda med att få hem Jesper Olofsson.
Mm. Nästa person på listan går till Malmö, och det är Robin Hansel. Vad har vi att säga om honom? Han har kontrakt till 25-26. Går från Timrå.
Här är jag velig, ska jag säga. För det är en 35-årig center som Malmö plockar in. Lite märkligt att ha den värvningsstrategin kanske. Men samtidigt, han har levererat på SL-nivå den här säsongen. Helt okej poängproduktion. Kanske inte riktigt så bra som det har varit innan. Men ja, det blir spännande att se om Malmö kan göra någonting med Robin Hansel. Jag ställer väl lite frågetecken till om han kommer hålla i det långt.
Ja, det är lite som när Roma gick till Modo på något sätt, och man kände att han är lite för gammal för att liksom bära en första kedja. Men kanske funkar lite bättre sen när han gick till Frölunda och inte behöver ta den här absoluta frontrollen. Men man ska också ha med sig att Malmö kan inte, de verkar inte ha ekonomiska musklerna att värva från de högsta hyllorna. De får ta lite andra, tredje, fjärde handsorteringen, och då kan väl Robin Hansa vara en bra lösning över en säsong som fyller den luckan. Men kan han ersätta de absoluta spetsspelarna de har haft? Tveksamt.
Mm, de hoppas på Roma till Frölunda-effekten snarare än Roma till Modo-effekten. Vi ska hoppa ett steg i listan och hoppas att redaktionen är med mig här, men vi ska prata om som sista spelare ut på den här listan, Emil Alba, som går till Färjestad från Södertälje. Och det är liksom, då byter man också liga. Hur tror ni att han kommer anpassa sig till det?
Vi ser att jag skrivit han är back där. Det är nu,
hans pappa var ju back.
Ja, han var back. Det var det jag gick på. Det här tycker jag... Är det någon gång Emil Alba ska bli uppflyttad till SHL, så är det väl nu. Han kommer från sin poängmässigt bästa säsong i Södertälje. Jag tycker att han kommer till en spännande miljö. Vi var inne på det tidigare. Färjestad är bra på att förädla talanger och spelare som kommer från lägre divisioner. Så att jag tycker det här är spännande. Mm. Det ska bli kul att följa.
Verkligen.
Ja, han har ju stadigt blivit bättre för varje säsong som har gått i Södertälje. Och jag tycker väl att han är absolut redo för SHL-steget. Kanske lite förmodligen att det blir till segraren direkt. Och kanske inte något... liksom, att det, jag kanske förväntade mig att han skulle gå till Malmö eller till Modo eller något sånt där. Men,
det tycker jag är bra.
Men... Ja, men jag gillar Emil Alba. Jag tror att det är en vass övning.
Mm. Vi ska hoppa vidare, och där ser vi också på bild att vi har nästa gäst med oss här på länk, och det är ingen mindre än Hampus Sjöström, Rögles sportchef. Hur nära Hampus var taket att lyfta igår när Daniel Saar får öppet mål och sätter 4-2, och ni vet att ni är klara för final?
Ja, det var nog inte så långt borta. Jag hade full fokus på att se om den där puckjäken kunde lägga sig platt någon gång, men den wobblade och for fan från egen blå, men han fick ordning på det, så det var skönt.
Ja, det måste ha varit liksom, det tar väl inte mer än 2-3 sekunder, men det känns som en minut ungefär.
Ja, men lite så var det. Det var, man, jag vet inte riktigt hur, jag har ju sett efterhand hur pucken hamnade där, men det var väl en liten slumppuck som hamnade rätt på läppen på honom, så att ja, det var fruktansvärt skönt att se han få tag på den och lyckas, ja, som sagt, kontrollera den och lägga in den.
Mm. Och igår så kom ju Växjö ut otroligt starkt ändå och har 2-0 tidigt och men mycket av spelet i första perioden egentligen, men sen så lyckas ni ändå hitta ett sätt att vända och vinna. Ni jobbade i den matchen och nu har ni liksom 4-0 i matcher mot regerande mästarna och 10-0 i matcher totalt i slutspelet. Vad är det liksom som händer i Ängelholm? Vad är din analys av det här?
Alltså, ja, jag tror att oavsett om man har en bra eller en dålig grundserie så är det nog svårt att mäkta med 10 raka slutspel. Det är väl benägen att säga att det kanske man inte hoppas på även i de bästa av världar. Men såklart att det har varit, vi har haft ett momentum i slutet av säsongen som jag lyckats konservera i slutspelet. Och, ja, vi spelar fruktansvärt tajt defensivt och håller dem på utsidan till dålig avslut. Så jag tycker väl att även när vi känns som i vår djupaste liksom, dalar under matcherna så skapar inte motståndarna särskilt superheta chanser. Utan det blir mycket skott utifrån som Rifalk hittar genom trafik. Och vi har bra koll på andra puckarna också. Så att ja, även om vi gör mindre bra matcher som den igår, kanske på det hela taget är ja, i klass med den i match 3 där vi inte heller riktigt kommer upp i nivå över hela matchen, så håller vi ordning på dem när vi inte har bra perioder. Då skapar, ger vi oss själva chansen att vinna när vi sen kommer in en bra period.
Mm. Och du har ju varit med och byggt det här laget tillsammans med Chris, så liksom hur viktigt är att hitta spelartyper som inte bara kompletterar varandra på isen men även liksom då i omklädningsrummet och på sidan om, och tycker du att det verkligen kommer fram nu att ni har hittat även det stämmet, om man säger så, för att liksom verkligen kunna vara som bäst när det är som tuffast?
Ja, men verkligen. Nej, men det är ju jätteviktigt att ha bra karaktärer. Vi vill bygga en bra grupp både på och utanför isen. Och det har varit ja, men superviktigt för oss. Jag tycker att jag fick frågan igår av någon när man går ut och har lite snack innan matchen om det var hur det var där i februari, om folk pekade finger på varandra. Men jag kan inte minnas en enda vecka där någon egentligen pekade finger på någon annan, utan det var väldigt tunga huvuden på egna prestationer egentligen. Man var upptagen med att försöka få sin egen prestation på banan, men sen så tycker jag någonstans att där i det också lyckades hitta ett sätt att börja ställa krav på varandra. Även om man själv inte kanske hade den bästa dagen så ser vi till att vi alla ger allt egentligen. Och det har varit en fantastiskt fin grupp från dag ett, och det har hållit igenom hela säsongen, och nu kan vi börja ta betalt för hårt sliten under säsongen.
Mm. Och liksom precis som du säger, att det är ens i de bästa av världar så kanske man inte vinner 10 raka matcher i ett slutspel, och ja, men eventuellt då att första liksom förlusten i ett slutspel för den här gruppen kan komma i finalserien mot Skellefteå, även om ni ändå går in som favoriter, eller Frölunda, Skellefteå eller Frölunda, i mitt huvud var Skellefteå klar. Men hur kommer man hantera det, tror du, som grupp, om man nu faktiskt förlorar en match som ändå statistiskt sett är mer troligt?
Ja, vi har varit ganska bra på förlorande säsongen, så att jag tror att vi vet hur det känns. Det ska nog inte vara något problem. Någonstans så har mindsetet sen grundserien tagit oss vidare in i slutspelet och då också vidare i slutspelet, att man tar en match i taget och försöker bli lite bättre hela tiden. Så att vi ska försöka lära oss av en förlust om den kommer, och se till att göra det lite bättre nästa match. Och även som jag sa så har vi inte gjort 2 klockrena prestationer i match 3 och 4 här, utan det krävs att vi slipar på våra prestationer och blir mer konsekventa i spelet med puck framförallt. Jag tycker att spelet utan puck har varit solitt egentligen, även i match 3 och 4 här när vi har svajat lite grann. Men, så det behöver komma upp för att vi ska kunna gå hela vägen.
Och ni har även liksom varit rena i boxplay här mot både Färjestad och Växjö. Ni har släppt in några mål där. Hur liksom hårt har ni faktiskt scoutat då era motståndares taktik i liksom special teams?
Ja, Max som är PK-coach, han lägger ner ett jäkla jobb på både scouta deras hot och vad de vill åstadkomma i powerplay, men framförallt lägger stort fokus på vad vi har för idé när det kommer till att döda powerplay. Så att, och vi har hittat en stil som passar oss väldigt bra, som spelarna känner sig trygga i, som funkar. Och till och med ibland när det funkar väldigt bra kan ge oss ett momentum i det spelet. Så att, jag har hittat ett sätt att spela på som spelarna köper in på och känner sig trygga i. Och sen också är Max duktig på att peka ut vad vi ska kontrollera i deras powerplay.
Hampus, kan du göra något annat än att ge Roger Hansson jobbet till nästa säsong också?
Alltså, vi har sagt att vi tar alla de diskussionerna till säsongen. Som sagt, jag tycker att det som har gjort oss framgångsrika är att vi har varit väldigt här och nu. Och det är det vi ska fortsätta vara tills dess att vi har spelat klart. Inte börja falla in i fällan att börja tänka för mycket för framtiden eller tänka på nästa runda i slutspelet eller tänka på nästa säsong, utan de har lagt ner ett heroiskt jobb på att skapa ett sätt att spela på som alla känner sig trygga i och ska få fokusera på det, så ska inte jag störa dem i massa andra tankar, utan det får vi ta sen.
Och liksom sportchefsrollen är ju unik på det sättet i att man vill ju såklart gärna vara i nuet, och speciellt i er situation så som det ser ut nu, men du har ju ändå ett jobb att göra nu, och speciellt liksom typ direkt efter slutsignal när finalen är färdigspelad så ska ju du också börja presentera nyförvärv eventuellt och liksom sådär. Hur mycket jobbar du med det nu, alltså bara rent liksom dagligen med att faktiskt stå där med det benet till nästa säsong?
Lite grann. Mindre och mindre desto längre slutspelet går egentligen, ska jag säga. I och med att vi spelar så pass tajt. Och sen när man får lite luft mellan matchen, om det blir någon extra dag här och där, så är det viktigt för både coacher och spelare att få använda det. Jag vill sätta gärna med annat än hockey. Så att, som sagt, mindre och mindre nu när vi har gått in i slutspelet. Det har väl varit ganska intensivt fram till att slutspelet började egentligen. Så att jag tycker att vi är på en bra plats rent planeringsmässigt. Så. Och vi har ju 3 av 4 coacher på kontrakt, så att det är ingen stress med den biten heller. Och vi är på en bra plats och vet vilka spelare vi förväntas komma tillbaka och ansluta. Så att vi är på en bra plats rent planeringsmässigt. Så.
Hampus, du sa där att ni tänker såklart mycket på en dag, en match i taget och en serie i taget såklart. Men jag måste ändå fråga, när du vaknar på morgonen, hur mycket tänker du ändå på att om några veckor kan du få fira ett SM-guld?
Ingenting egentligen. Jag tänker på vart vi ska, hur vi ska resa och bo, tänker jag på i morse. Så att det är väl lite det. Det var det första mejlet jag såg i morse. Det var lite, men vi får se. Det är som sagt inte klart än, så vi försöker tänka lite grann i sådana banor hur vi lägger upp det här framåt för att komma så bra förberedda som möjligt inför en finalserie. Det, man har ju, man blir ganska härdad av de här serierna också. Man vill så gärna vinna varje match och blir väldigt engagerad i känslomässigt. Så att det ska bli skönt att få ladda om här lite grann. Vi vet hur påfrestande det ska bli att vinna första finalmatchen. Och om det är jobbigt för mig så kan jag inte ana hur det är för de andra. Så att, men det är, nej, vi ska försöka ge de bästa möjliga förutsättningar att vara pigga och lätta när första pucken släpps.
Mm. Och om du skulle liksom få välja ett drömmotstånd mellan Frölunda och Skellefteå då, utgår du från spelsätt eller logistik då, i och med att du är också reseplanerare?
Jag skiter i faktiskt vilka det blir. Det kommer bli bra ändå. Det blir.
Vi såg att Chris Abbott var på matchen igår. Fick han en fribiljett eller får han betala sig in som alla andra numera?
Han har säsongskort.
Oh. Så pass. Det är bra.
Ja, det var väldigt härligt att se. Ja, kul.
Ja, han är fin och brinner för klubben, så att han stöd är orubbart på det sättet.
Ja, det märks ju verkligen, inte minst igår i tv. Men Hampus, då säger vi stort tack till dig och stort lycka till sen i finalen mot vilka den blir.
Tack. Mm.
Ja, väldigt spännande och man blir ju lite så här, blir det en Miracle on Ice Rögle edition liksom efter den här säsongen är färdigspelad oavsett hur det går och ja, liksom de är i final nu och det var väl ingen som faktiskt trodde det så att de har redan gjort någonting väldigt stort.
Det känns som oavsett vem det blir i finalen så kommer de gå in som favorit när man har svept både Färjestad och Växjö.
Där har du svängt du. Så nu måste man tippa 4-0 Rögle mot vilka det än blir. Ja. Så känns det nästan.
Ja, verkligen. Och det var faktiskt allt för idag. Det har gått fort och vi ser fram emot kvällens matcher Mora-Djurgården och Frölunda och Skellefteå. Tack för att ni har tittat och tack för att ni har lyssnat. Trevlig helg!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Son.